Podplay.
Hallå och välkomna till Mord mot mord.
Välkomna. Det är som vanligt underbart att ha er med.
Verkligen. Idag är det kanske den 28 juli.
Kan det stämma? Dagen innan min födelsedag. Vi fortsätter på samma tema.
Och även dagen efter som jag är beräknad att föda.
Men gud, det har jag ju... Alltså,
tänk
det
om
det.
Du...
Tänk om vi delar födelsedag.
Vet du vad, jag hoppas inte det.
För det hoppas jag. För jag kan dela med skull. Henne, det är helt okej. Okay. Okay. Jag kommer vara schysst mot henne.
Jag tror typ inte du kan det. Det är exakt det jag tänker. Jag tänker att det bästa taskigt. Vi håller, ja, från dig mot mitt barn, ja.
Nej, det är taskigt av dig att säga så om mig, Karin.
Men jag tänker att det är bra om vi håller... Alltså, framförallt så känner jag så här. Jag vill inte att hennes födelsedag för henne under hela hennes liv ska vara i skuggan av din, alltså i viktighet för mig, menar jag då.
Jag menar det, okej, men det kan jag ta. Det får du jobba med själv.
Ja, ja, exakt. Men jag kanske får göra typ en sån, du vet, att man delar dagen i två, någon slags sån lösning. Mm. För jag tror absolut ändå att ni under ganska lång tid kommer gilla att göra olika saker på era födelsedagar.
Mm, ja, det stämmer nog.
Hur är det att vara ett sommarbarn?
Alltså, jag skulle säga att det finns väldigt mycket positivt. Ha? Som till exempel, man är aldrig hemma. Man är typ alltid på landet eller utomlands.
Är det en bra grej?
Det är en bra grej.
Okay.
Det är också en dålig grej, för man kan aldrig ha ett helt vanligt kalas på sin födelsedag.
Det är det jag menar. Mm. Yep.
Det är positivt att man slipper bli sjungen för i skolan.
Det är det verkligen. Om man inte är en sån sjuk jävel som gillar det.
Då har vi ett helt annat problem.
Då har vi andra problem, ja. Det är verkligen så. Mm.
Det är negativt, för att de man inte firar födelsedagen med, vilket är ju, det är ganska få man firar sin födelsedag med, de får man aldrig present från. Just så det finns positivt och negativt.
Men så du har egentligen aldrig haft upp ett kalas med dina klasskamrater?
Jo, det har jag. Vi hade typ i augusti när skolan hade börjat igen.
Men känns inte det lite...
Jo, det är lite förbi då liksom.
Ja.
Men nej. Precis. Det blev inte så helt givet.
Vilket är ditt bästa födelsedagsfirande som du har haft i ditt liv?
Gud, vilken bra fråga.
Mm, tack. Det här är mitt värvet. Jag startar intervjupodd nu. Du är med i första avsnittet. Det händer nu.
Gud, härligt.
Det här är min enda fråga. Vi tar det därifrån.
Alltså, gud, vad svårt, Karin. Alltså, jag har haft väldigt mycket bra födelsedagar, men jag kan typ inte minnas en som bättre än... Alltså...
Nej. Alla har varit så bra.
Alla har varit så sjukt bra. Alltså jag är ju typ... jag har varit kanske... Alltså jag har inte firat min födelsedag med mina föräldrar sedan jag var... Jo, det har jag. Jag ljuger lite nu. Min 30-årsdag var skitmysig. Den var jättemysig. Då var jag med bara min familj på landet.
Mysigt ju. Ja. Mm. Men det var inte riktigt den typen av firande jag var ute efter. Nej. Jag tänkte att du skulle mer berätta om någon sjuk grej. Alltså som hände när du var liten. Typ så.
Aha, okay, okay,
inte
okay.
Någon sjuk grej, men mer...
Okej, okay, jag kan berätta en sjuk grej faktiskt.
Okay, yes, okej, okay, bra. Kör.
Mina föräldrar skilde sig den sommaren som jag skulle fylla 6 år.
Ah, sjukt.
Och då skulle vi också sälja vårt landställe. Och liksom för att det inte skulle bli så här...
För smärtsamt.
Så smärtsamt för oss barn. Så skulle vi då vara hela sommarlovet i Italien. Först 4 veckor med mamma. Och sen skulle pappa komma ner 3 veckor på slutet med oss. Och de här tre... min födelsedag då skulle inträffa med pappa. Så jag vaknade på morgonen, blev jättefirad. Vi var på ett sånt kringresande tivoli, du vet.
Oh.
Det känns lite shaky.
Hittepå, ja. Dröm.
Åt pizza, du vet. Det var jag och min syster och min storebror som är ju mycket äldre än vad jag är. Och vi hade jättekul. Och jag fick åka, du vet, sådana radiobilar. Och ett starkt minne från det var att jag körde in i en pappa som hjälpte sitt barn på banan. Så han satte sig på bilen.
Vänta, på din bil för att du liksom på min klöv honom i knävecken liksom.
Alltså det måste ha gjort så sjukt ont. Det måste ha gjort så sjukt ont.
Och också har varit så förnedrande. Och det här var varför det blev din bästa födelsedag någonsin.
Precis. Nej, men vill du veta? För det var en sak som var, det var en jättebra födelsedag. Det var en skugga. För, alltså det fanns ju mobiltelefoner. Men de var, ja du vet. Mamma ringde inte på min födelsedag. Och jag var jätteledsen. Sen ringde hon dagen efter. För då var det min riktiga födelsedag. Så pappa har firat mig en dag tidigt. så typiskt så frånskild pappegrej. Men då fick jag en till födelsedagsfirande. Så då gjorde vi liksom, då åkte vi typ till en sån fin betalstrand, du vet. Och så fick jag välja typ en ville. Så att jag, det året fick jag två födelsedagar.
Okej, så det, alltså det är kul att din bästa födelsedag är för att din pappa typ inte riktigt visste när din riktiga
att jag fyllde år.
Ja.
Och han har typ, det är typ, har blivit helt psykande för honom, för att han är fortfarande helt stressad kring min födelsedag, att han är rädd att han ska glömma den och du vet sånt där.
Ja.
Vilket har hänt även i vuxen ålder, ska jag inte stå med. Vilken är din bästa födelsedag, Karin?
Ja, men jag tror att ett av mina bästa firanden var ju när vi hade fångat upp fortet kalas hemma.
Ja, jäklar vad nice.
Det var faktiskt riktigt jävla mäktigt. Vi bodde ju i tvåfamiljshus. Och då hade vi ju, alltså, jag tror att jag berättat om det här innan. Bara för att det var ju liksom, olika delar av huset var ju olika celler. Och jag var ju inte ens, alltså du vet ju hur jag känner för att leka. Jag var ju inte med. Utan jag var ju en letaskedin.
Så jäkla, så, ja. Det är underbart.
Tyckte du att det var deppigt?
Det var ju, nej, jag tycker det är intressant.
Och lite deppig.
Låt mig säga så. Nej, men jag tycker det är härligt. Det var ju din födelsedag. Du får göra vad du vill.
Och jag ville vara Agneta Sjödin.
Ja, vem vill inte det?
Typ inte jag idag.
Nej, kanske
men
inte
du vill ju mer, du är mer intresserad av att vara en sån TV4-kvinna som hon ändå lite grann är, även om hon ju inte är.
Absolut, liksom. Absolut.
Ja, så att det är ju mer din dröm nu, men det var kanske min dröm när jag var liten. Call me, TV4-gruppen. Eller vad ni kan heta. Men jag tycker att jag är lite, det är inte det att jag är obekväm att fylla år, det är jag inte, men jag är lite obekväm, jag vill ju att Marcus ska fira mig.
Men ingen annan.
Nej, men jag inte, eller få i taget, annars blir jag lite, då blir jag lite obekväm.
Ja, men det är ju det här att bli sjungen för
i skolan, exakt, i skolan. Verkligen sant.
Men jag blir ju så röd i ansiktet så fort någon typ säger mitt namn, så det är för mig är det jättebra att förlora mitt sommar.
Alltså, vi har ju pratat om det här, jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men vi har pratat om det här utanför podden. Med att du blir generad. Jag har fortfarande alltså, liksom svårt att få ihop det med din person, alltså, på något sätt.
Men grejen är, ofta så är det inte ens att jag är generad, utan det är min kropp som jag, alltså du vet, rent mentalt kan jag tycka någonting jättekul och härligt, och du vet såhär.
Men att det ändå får
men min kropp är typ bara så här: spring! Alltså.
Och det är då du blir explosiv som en sprinter.
Ja.
Callback förra veckan.
Ja, nej, det är fan inte nice alltså.
Nej, det är inte nice.
Ja, men okej. Men jag köper det helt och hållet. Men din 30-årsdag var ju en jättestor fest.
Ja, och jag hade både i Stockholm och Göteborg. Så uppenbarligen...
Så mycket hat.
Så verkligen inte. Uppenbarligen så är jag helt lugn med det. Men, jag kan ju liksom låtsas. Ja.
Alltså, precis.
En kul grej som jag precis... som jag precis såg i pausen mellan våra två avsnitt här. Var att... Alltså jag fick upp att P4 Malmöhus Sveriges Radio hade ställt en fråga på sin Facebook.
Okej.
Okay. Som var så här.
Vad var det?
Vad vill du absolut inte ha på din pizza? Och jag kan vara tydlig med, jag följer liksom inte P4 Malmöhus Sveriges Radio. Så att jag blir lite förvånad.
Hur fick du upp den då?
Men för att man får ju upp när någon kommenterar, ställer frågor. Eller nej, svarar heter det. Och det brukar ju vara, ja, men man vet typ vilka på ens Facebook
som brukar göra det.
Förvånade mig ganska mycket här. För att den personen som har svarat på det här, det var min pappa. Och han har då skrivit så här,
vad vill han inte ha då?
Han vill inte ha vispgrädde. En traumatisk upplevelse i Kroatien övertygade mig om detta.
Jag tycker det låter lite gott. gott.
Men jag tror att det, du tänker på en sån Nutella pizza typ.
Ja, kanske.
Du vill ju inte ha det på en sån en liksom en margarita.
Nej, kanske inte.
Jag blir lite sugen på
pizza.
Nej, att pappa ska berätta om hans traumatiska pizzaupplevelse i Kroatien.
Verkligen. Men du, vad vill du helst inte ha på din pizza?
Mm, jag gillar inte pizza så mycket.
Men okej, okay, men så nu pizza. Äter du pizza. Vad vill du inte ha på?
Nej, alltså jag vill ju inte gärna tvingas återuppleva min pappas traumatiska upplevelse från Kroatien. nej, men jag... Nej, men jag vet inte. Jag blir så...
Du måste välja. Du måste
fan, jag
välja.
Hatar ditt värvet.
Också att det är så hetsigt.
Du måste välja.
Du måste välja nu.
Fy fan.
Säg något bara. Vad tycker du inte om?
Nej, men man, jag tycker väl inte om banan och sånt, antar jag, som folk vanliga brukar göra, typ. Alltså, men mer det här bananiga curry-situationen. Det är
riktigt äckligt, alltså.
Men vet du vad jag också inte heller gillar? Köttfärs. Jag säger nej tack till köttfärs.
Ah, ja, men gud, är du tokig? Jag var tvungen att tänka efter vad du menade. Generellt som råvara eller på pizza? Jag glömde bort min fråga.
Men typ lite grann... Alltså generellt som råvara med. Förutom alltså liksom en råbiff kan jag ju fucka med. Det vet vi ju sen gammalt.
Det är ju inte köttfärs, vill man ju.
Det är ju inte köttfärs, exakt. Men i allmänhet så känner jag att jag inte är... Nej. Vad vill du inte ha på pizza? Det här är fan det svajigaste poddavsnittet vi någonsin gjort. Och jag älskar det.
Nej, men för mig är det ju också... Du tog ju mitt svar. För mig, jag äter ju inte banan i någon form. Så nej. På pizza går det ju verkligen... Helt bort. Men en annan sak som jag tycker är konstig på är ägg.
Just det. Ja, det är svårt.
Och då älskar jag ändå ägg.
Alltså jag med. Ägg. Vilken jävla grej.
Alltså det är fan bästa råvaran. Om något jag ska med till en öde ö så är det en hörna som kan värpa ägg till mig. Det är det oändliga.
Kul när du är med i Robinson.
Alltså jag ska åka ut halva avsnittet in.
Ja, det hade du faktiskt.
Det är så bara, folk inte hade gillat mig. De tyckte att jag gnällde och att jag hade gnällt så himla mycket.
Nej, alltså de hade inte haft fel i sak.
Nej, absolut inte.
De hade varit så här, vi sätter in en extra omröstning, ett extra öråd.
Men 10 minuter in i första avsnittet, jag stukar foten i någon sån tävling och får åka hem.
Trampa ner något jävla hål. Men fast fan. Anna, jag tror att du hade ändå... jag tror att du hade hållit uppe... Jag tror faktiskt inte att det hade gått ett halvt avsnitt. Jag tror att du hade åkt ut i avsnitt 2.
Ja, jag tror också det. Då hade folk fattat vem jag var.
För du hade hållit humöret uppe och varit så här och jobbat på. För du är ju en jävel på att jobba.
Mm, är du helt rätt. Sen i avsnitt 2 hade de genomskådat mig.
Du hade du fortsatt jobba bra, men du hade gnällt medan du hade gjort det.
Mm.
Och då hade du
jag har fått så mycket mygg. Det värsta hade varit om när du var här hemma i Sverige. Så skitmycket mygg och myggarna älskar mig. Kliar.
Alltså folk som säger att myggorna älskar mig.
Men Karin, alltså de gör det. Alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
Ja, men ingen annan på den här ön gör det nu. För att ändå pratar om hur mycket myggorna älskar dig.
Okej, jag åker hem.
Nu. Du är ju, men man, är ju, man gillar ju dem ändå som gick till ICA Maxi.
Nej, alltså vet du, jag visste att det här skulle komma upp. Och jag kände på mig att du skulle säga att jag kunde göra det.
Men det hade du inte gjort.
Nej, det hade jag faktiskt inte gjort.
Nej, bra.
Så jag var redo att bli kränkt innan du hade sagt någonting. Okej, vi lämnar det. Okej.
Ja, vi lämnar det. Ska vi... Ja. Okej, Anna. Då, jag tänker att jag kör igång. Bara. Rakt av.
Ja, det tycker jag. Jag är med dig. All the way.
Det är fredagskväll den 13 juli 1984. Och klockan börjar närma sig 22-tiden. När en Göteborgsfamilj på resa i Gällivare gör en fruktansvärd upptäckt vid sjön Appojaure. Som ligger 7 mil utanför Gällivare. Vid sjön finns 2 tältplatser. Där den ena är liksom mycket mer så här populär. Alltså det är många fler som har smält upp sina tält där. Medan den andra är liksom mer avskild. Den används inte lika mycket helt enkelt. Så vid den första så finns det gott om så här övernattande turister. Men när de söker sig till den andra så ser de bara ett tält. Ett tält som har rasat och ligger på marken. Och under tältduken så tycker de sig se konturerna av en människa. som ligger helt stilla. Och trots att det har regnat en del de senaste dagarna så tycker de sig också se blod på liksom, tältplatsen. Kriminalinspektör Harry Brännström sitter i sin bastu i sitt hem i Gällivare när hans fru ropar att han måste komma till telefonen. Och när han tar det här samtalet får han reda på då att någonting har hänt vid en tältplats vid Appojaure. Och han kommer till tältplatsen vid midnatt. Och han kommer då bli en av de absolut första poliserna på plats. Så när han och hans kollega lyfter på tältduken får de se något, någonting som fortfarande kommer att ge honom rysningar nästan 50 år senare. Han ser två söndertrasade kroppar och vad han själv kommer att beskriva som en slaktplats till Piteå-tidningen 2012. Och det här är då upptakten på ett av Sveriges mest välkända mordfall. Definitivt ett av de mest omskrivna olösta fallen vi har. Det är alltså tältmorden i Appojaure. Så det blir, jag kommer liksom idag berätta om något så ovanligt för oss i den här podden som ett svenskt olöst fall som inte heller är supergammalt. Det är ju fortfarande gammalt. 84 är ju länge sedan. Men det har jag i alla fall bestämt.
Det ska bli jättespännande.
Det är ett... det är jättesorgligt och jättehemskt på jättemånga olika sätt. Så att de två mördade kommer snabbt att identifieras som två holländska turister. Det är paret Janni och Marinus Steghus. Och Janni föddes 1950 och jobbade på en fritidsgård. Och Marinus föddes 1945 och han jobbade på en fabrik. De bodde i Almelo som ligger i östra Nederländerna i ett radhus där tillsammans. Och var liksom kända som lite så här... tillbakadragna typ. Alltså jag får lite grann känslan av att de tyckte om att vara på egen hand, om du förstår vad jag menar. Men de gillade också att sjunga i kör, så då var de uppenbarligen med andra. Jag tror att de kan ha sjungit i kyrkokör, så att de kanske hade liksom någon slags religiöst intresse sådär. Och i övrigt så gillar de att fotografera och de gillar att vara i naturen. Och det är väl då de, framförallt de två sista intressena där, som har gjort att de under lång tid drömt om att åka till Sverige, Finland och Norge för att liksom så här uppleva fjällnaturen, typ göra en sån bilsemester och kunna vara i naturen och fota mycket och sådär. Och sommaren 1904 ska äntligen deras dröm då gå i uppfyllelse och de har liksom så här sparat i flera år för att ha råd att göra den här resan. När de då till slut sätter sig i sin Toyota för att så här börja bila upp mot Norden. Det är så sorgligt.
Det är så jäkla hemskt.
Och jag tror att det verkar som att första stoppet de gör liksom, är i Ödeshög. För att hälsa på släktingar. Och sen så rör de sig liksom vidare upp i Sverige. De åker typ över till Finland någon sväng. Där hälsar de på lite andra bekanta. Och så åker de över till Nordkapp tror jag och typ fota där och sådär också och sen så är de då tillbaka i Sverige där i liksom framåt mitten av juli och ska väl egentligen så sakteliga påbörja resan hemåt så att de så här fotar då med sin nya Canon-kamera och varje dag skriver Janni sin dagbok om vad de gör och mot den här liksom den hemvägen det börjar bli lite segt. Och delvis på grund av att det är, så här, det är rätt mycket dåligt väder. Alltså det regnar ganska jävla mycket. Och det är också, apropå det vi pratade om tidigare, sjukt mycket mygg. Och de liksom blir så här uppätna hela tiden. Dessutom så får de problem med sin bil. Och måste typ lämna in den på lagning. Vilket gör att så här, du vet, de måste bo på ett hotell en natt. Och det, alltså det, och de är
det är
ju,
massa grejer som stör.
Ja men exakt. Och typ att jag tänker att så här, när man har så sparat till en resa så har man också en ganska tydlig budget. Och du vet att, att kunna tälta var liksom så här inräknat i den. Och, ja, men så där. Så att jag tror att det börjar bli lite så här. Men de är ju också på väg tillbaka då. Och de interagerar inte jättemycket med så här, folk under sin resa. Utan utöver de så här, släktingar och bekanta som de hälsar på. Så är det typ så här, ah, men de ses då till på något hotell. De pratar med en bilmekaniker. Men du vet, det är inte det att de håller sig lite för sig själva. Sin vana trogen. Och jag tänker att det också då förklarar varför de väljer den så här tommare, mer... med mer avlägsna tältplatsen och inte den här mer välbesökta som ligger vid Appojaure men ett par hundra meter bort. Och dit kommer de då på eftermiddagen den 12 juli. Och där slår de upp sitt tält som har, det är ett gult innertält och ett brunt yttertält. Och de slår upp det liksom med öppningen mot sjön. Och de parkerar sin bil där och de lägger så här packningen in mot skogen. Så den ligger liksom längst uppåt och sen så har de öppningen ner mot sjön. Sådär. Och det har då duggregnat hela dagen. Men Janni och Marinus har besökt Stora Sjöfallets nationalpark. Och efter att ha slagit läger så skriver Janni för sista gången i sin dagbok. Och hon skriver då bland annat: satt upp tältet klockan 16.30 på ett stycke skogsmark. Myggen fortsätter att plåga oss. Nu regnar det. Och sen sätter de då upp sitt gasolkök utanför tältet. De lagar korv och bönor som de äter sittande liksom så här, typ inne i tältet för att liksom komma undan regnet. Och innan de går och lägger sig så lämnar de disken och det verkar vara kvar utanför tältet. Men att det är typ, de tar in typ en skräppåse står liksom inne i tältet. Och jag antar att det är för att det typ kommer vara djur som kommer slita i det annars. Och vid 22-tiden så tror man att det här paret då somnar för kvällen. Och exakt vad som händer sen vet man då förstås inte. Men polisen kommer misstänka att de hinner sova typ ett par timmar. Kanske innan de vid 12-tiden på natten då blir attackerade av någon som attackerar alltså deras tält med två olika knivar.
Nej men jag orkar, alltså förlåt, jag måste bara slå ett slag för, nu slutar vi tälta gängen.
Ja men det, och det är ju det som är grejen med det här fallet, att det är en sån mardrömssituation för att
jag hatar det. Den
ska ju inte hända. Alltså Nej. Det här är ju inte hur man den här typen av situationer man utsatts för den här typen av våld. Alltså när man är typ ute i vildmarken och tältar, utan det är ju mycket farligare att vara i en stad. Alltså alla de där sakerna, farligast att vara i sitt hem. Ja, men man får, alltså det är så jävla...
Men det är sånt här som gör att jag aldrig... Alltså jag kommer aldrig vilja tälta. Jag kommer aldrig vilja göra det. Jag kommer vara så rädd.
Alltså, nej men jag vet. Det är fruktansvärt jävla läskigt. Det är jättehemskt. Och det är så jävla fel på så många olika sätt. Typ. Och den ena kniven är parets egna filékniv. Så att det, om jag förstått det rätt så har de lämnat den utanför tältet med disken liksom. Och den är ganska så här tunn. Och när polisen lyfter på tältduken så trillar den liksom ut. Och den har typ en avbruten spets liksom från attacken då. Och den andra kniven är liksom bredare, verkar vara liksom ha ett grövre blad. Och den tror man då att gärningsmannen haft med sig både till och från mordet.
Okay.
Och jag har bland annat sett ett program där typ GV pratar om det här. Och han får det att låta som att han, alltså som att han typ tror att gärningsmannen har haft alltså två knivar parallellt liksom, alltså samtidigt in i varje hand. Jag vet inte om det är hans alltså.
Nej.
Så. Men det är också mardröm verkligen. Okej, så gärningsmannen har liksom rivit upp alla tältpinnar så att tältet har rasat helt och hållet. Och tältöppningen som alltså fortfarande som då är vänd mot sjön, den är stängd så det är ingen som har öppnat där liksom, utan man har istället attackerat från andra kortsidan. Och där har då gärningspersonen med den här kniven eller någon av knivarna skurit upp så här flera öppningar i tältduken. Men man har också använt kniv för att hugga genom tältduken på ena långsidan. Och liksom genom inner- och yttertältet, och vissa av de huggen är väldigt så här långt ner mot marken. Och den här gärningspersonen har alltså huggit ett hundratal gånger mot tältet. Och det har resulterat till i att Marinus har knivhuggits ungefär 25 gånger. Framförallt kring höger axel, armhåla och i bröstet. Han har också försvarsskador på sina armar. Och han har utstått så trubbigt våld mot typ huvudet. Så han verkar ha vaknat helt enkelt då. Och Janni har huggits ungefär 20 gånger. Framförallt kring sin vänstra axel. Men också halsen, huvudet och så mitt på bröstet. Och hon har inte försvarsskador. Så att man misstänker då att så här, han har hunnit vakna under attacken. Men hon har inte gjort det. Och mördaren har inte varit inne i tältet. Utan hen har framförallt liksom attackerat utifrån. Alltså genom tältduken. Och även genom den här öppningen som mördaren då skurit upp på ena kortsidan. Och det är ju alltså fruktansvärt våld det här. Alltså det är ju liksom ett våld som är utfört med sån typ frenesi och sån ilska. Mm. Och just det här genom tältet, alltså det är liksom...
Men det är så, alltså förstår du att vara han och så här vakna av nej, att det händer nej. Någonting så sjukt och så bara shit, men vad har hänt här? Och liksom man hinner, ah.
Nej, jag vet. Det är,
alltså det är
mardröm.
Det är för och, ah.
Nej, jag vet. Och det, vet du vad det är? Det är en skräckfilm. Det är ju det
det är. Liksom. Det är verkligen det. Mm.
Fast det är på jävla riktigt. Okej, så polisen verkar typ ha gjort ett så här väldigt bra jobb med brottsplatsundersökningen. Den liksom tekniska. Det är en så här väldokumenterad brottsplats. De har typ tagit de fingeravtryck som går. Alltså de har liksom verkligen så här. De verkar ha gjort ett bra jobb och även typ att de inte bara rusar fram utan att de verkar liksom göra the groundwork innan också. Så att man kartlägger väldigt väl hur det ser ut och vad som kan ha hänt och du vet så här. Ja. Det saknas ett par saker från tältet. Det som saknas är Jannis handväska, en bandspelare och en kameraväska med parets kamera. Och först hittar man handväskan. Den finns typ i, alltså så här, en typ ett dike. Eller så här, den hittas en bit in från en väg av en bärplockare. Men det man tror är att, alltså att mördaren har helt enkelt slängt ut från en bil typ.
Mm.
Och den vägen leder från, det är en mil ifrån brottsplatsen, men och den vägen är liksom i riktning mot Gällivare. Så att man misstänker då att mördaren har tagit den vägen från Apojaure.
Mm. Finns det några spår från bilen liksom på brottsplatsen?
Nej, det verkar inte finnas någonting alls. Jag tror att det finns typ ett skoavtryck, men det har också regnat mycket. Så att det är liksom så här, ganska mycket har ju liksom försvunnit. Och mordet på Janni och Marinus blir liksom väldigt uppmärksammat, inte bara i Sverige och förstås i Nederländerna utan hela Europa. Och det beskrivs ju, vilket är också helt stört, som ett så sommarmord eller semestermord, du vet, som alltid kommer upp, vilket är,
alltså, det är så hemskt.
Det här GV-programmet som jag såg heter liksom så sommarmord i SVT typ. Och det är något så himla fruktansvärt med det. Men hur som helst, i kombinationen av liksom, alltså kombinationen av att det liksom är en så snurrig brottsplats men som ändå är väl dokumenterad, men att det också är liksom en det verkar vara en väldigt ogenomtänkt gärningsperson. Alltså brottsplatsen är snurrig, det verkar varit någon som har liksom reagerat på typ frenesi och bara ilska.
Bara impuls.
Ja, exakt. Och att det då är en väl genomförd utredning där man varit noggrann med dokumentation. Och att det blir så himla uppmärksammat gör ju att så här, det borde gå att lösa.
Mm.
Och det finns då ett par liksom starka misstänkta här i början.
Mm.
En av de första är en västtysk man som har cyklat runt i området och även verkar ha varit på den här liksom platsen där i Apojaure. Han är en före detta boxare som ska ha cyklat från Wuppertal som ligger utanför Düsseldorf. Till Norrbotten. Okay. Där har han sovit under bar himmel och levt på vad naturen har att erbjuda. Polisen griper honom för att de har fått vittnesuppgifter om att han har befunnit sig där. Och
det är bara att han har sovit utomhus egentligen. Det finns ingenting annat som gör honom misstänkt.
Alltså, han verkar vara en jävla...
Han är en karaktär.
Ja, och jag tror typ att det verkar som han grips lite senare för att ha liksom stulit lite olika saker och sådär. Vilket ju inte är konstigt då, för att när han grips har han inga tillhörigheter alls. Alltså han har inget ombyte, han har ingen identifikation, han har inga pengar, han har liksom kläderna på sin kropp och sin cykel.
Och cykeln.
Typ. Och det är liksom det. Det låter som en mardrömssemester. Men...
Alltså verkligen.
Men han kan liksom inte riktigt berätta så här vad han har varit, vad han har gjort. Han verkar vara jättekonstig helt enkelt. Han berättar, det han kan berätta är att han åtminstone har ägnat sig åt en av sina favoritsysselsättningar, vilket är att studera namn på gravstenar.
Okej.
Och ja. Han ska ha varit på den här rastplatsen.
Alltså då bara läsa dem, eller vad menar han med studera?
Men jag tror att det är classic case av någon som bara läser. Du vet, det är som när du och jag forskar.
Ja, precis. Okay.
Samma sak. Man läser lite. Men han gör det då på gravstenar. Och han ska ha varit på den rastplatsen och som sagt har då setts där. Och anledningen till att han ska ha varit där är för att den låg ut med en väg som han hade fått för sig ledde till Lofoten.
Okej. Okay.
Den gör inte det. Men han är så här, den här vägen går till Lofoten. Så därför tar jag den. Han sitter då häktad under flera dagar och vallas också på platsen för mordet. Men jag mm-hmm. tycker att det som du är inne på, det känns ganska mycket som att det är så här classic case of konstig jävla kille. Som folk bara, någon skit har ju han gjort. Typ.
Det måste vara han.
Ja. Och han har då, han förhörs då i, liksom, i flera omgångar för att han också grips då för ett gäng stölder typ. Och då kan man liksom även förhöra honom kring de här morden igen. Men det verkar inte som, eller det ger ingenting. Så han avskrivs från utredningen hösten 84.
Mm.
Ett par dagar efter mordet så får polisen två separata tips om en och samma man. Han kommer att kallas för kroppsbyggaren i media. Jag tänker att jag kör på med samma
ja, det tycker jag.
Namn. Han är en 28-åring från Gällivare och är då känd för att bli våldsam och vara lite så läskig typ, känns det som att folk tycker att han är. Att han är liksom lite så anabola rykte. Liksom.
Jag kan precis säga det. Ja.
Ja. Och han har typ ett par tidigare domar mot sig. Och det finns då de som säger att han har tillsammans med två kompisar varit och tjuvfiskat och tältat i närheten av Apojaure samma kväll som Janni och Marinus mördats.
Mm-hmm.
Och han ska då ha hamnat i bråk med sina vänner som han har varit med under den här kvällen och liksom försvunnit från deras tältplats och kommit tillbaka liksom långt senare då han ska ha varit blodig.
Okej, det låter ju suspekt.
Det låter suspekt. Själv påstår han att anledningen till att han har varit blodig är för att han har knivhuggit en ren. Det kommer
jag skratta.
Nej, jag vet. Det är verkligen, ja. Men de förhör då den här mannen, som sagt, det kommer fram, det här med renen kommer fram senare. För när de då initialt förhör den här mannen och även de här två som han ska ha befunnit sig med under kvällen, så nekar de till alltihop. Alltså de är så här, vi har inte alls varit och fiskat under den natten. Utan vi har varit hemma hos en av oss och typ mekat med hans Mercedes. Och han, Mercedes-ägaren, menar att ryktet om den här kroppsbyggaren då har startat för att han typ ballade ur under den kvällen och typ slog sönder sin bil. Så att, ja.
Så, man undrar vem det är som har ringt in det vittnesmålet.
Ja, men och att det kommer från två håll. Också spännande.
Exakt.
Och han har, men det de säger är så här, men det vi vet är att han har inte varit i närheten av Apojaure. Ingen av oss har varit det. Men 4 år senare så ändrar sig då kroppsbyggarens kompis, han med bilen, och berättar för polisen att de har varit i närheten av Apojaure någon gång runt, alltså han säger inte så här, ja den kvällen, men han säger någon gång runt den kvällen så har vi varit vid den här sjön och fiskat. Och anledningen då till att han inte har velat berätta det är just för att de tjuvfiskar.
Okej.
Och det verkar också som att han säger att så här, att ja, han har, eller han säger så här, det finns några timmar under den natten som jag inte kan redogöra för vad han gjorde. Jag kan inte ge honom alibi för alla nattens timmar liksom. Men han står också verkligen fast vid att så här, det här är inte en person som skulle mörda någon typ.
Det är så korkat att inte säga det tidigare. Alltså så här, det är väl klart att... Alltså...
Nej, vad är ett tjuvfiske kontra liksom...
Verkligen.
Är det att det finns typ en del konflikter i det här området under den här tiden kring just tjuvfiske. Och lite så här...
Så det är extra laddat.
Ja, det verkar typ som det. Att det är typ... och det finns liksom teorier om att det eller något, alltså något liknande kan ha typ ha varit motiv i morden. Men alltså du vet att det finns liksom... Det pratas om den här typen av... ja, sådär. Jag vet inte.
Men
jag tycker typ att det låter lite grann som att han bara inte ville, alltså inte fattade, tog beslutet att vara så här, jag tänker ju inte berätta att jag har tjuvfiskat. Och sen så liksom går det flera år och man bara måste hålla fast vid det. Men som sagt, 4 år senare så berättar han det här då. Det finns några andra misstänkta, du vet, någon så här, hör en finsk man erkänna i en bastu. Någon annan hör en norsk man erkänna
på hytte.
Nej, på en charterresa typ. För att imponera på en tjej. Man bara, om
bra.
Du dejtar någon som så här, tar på sig dubbelmord för att imponera på
backa.
Dig. Backa. Backa, inte långsamt, backa snabbt.
Och långt bort.
Och ut ur bastun. Jag vet inte om det var bastu på charterresan, antagligen inte. ja, under någon period så finns det så här teorier om att så här, kan det varit typ Joa Valjakalla? Alltså du vet från Omselemorden. Det är bara baserat på att liksom så här, han, kan han ha haft permission då? Alltså man kollar helt enkelt på typ så här, vad har det funnits för våldsamma personer i området under den här tiden? Så där. Det är som i det, jag tycker alltid att det är så himla intressant när man får höra om det. Det är som i Jakten på en mördare. Kommer du ihåg det om Helenmordet?
Ja.
För då pratade de om så här, vad fanns det för typ våldsamma pedofiler i hör under den här tiden? Och så är det så jävla många typ.
Mm, det är skitläskigt.
Och så blir man skakad.
Den var väldigt bra. Om man inte har sett den kan man ju se den.
Det kan man absolut göra. Okej, ingenting leder någonstans helt enkelt. Där kan vi landa.
Nej.
Men man får en ny ledtråd lite drygt ett år efter mordet. För i maj 85 hittas parets bandspelare i ett dike vid Vittangi, vilket är typ 10 mil från mordplatsen.
Mm-hmm.
Men det ger inte heller någonting.
Och det finns liksom inget, alltså fingeravtryck måste ju vara en grej, eller?
Det finns fingeravtryck.
Men de matchar inte till någon?
Nej. Nu blir jag också så himla osäker, för att borde de ha tagit på den här på kunnat avföra folk ganska snabbt.
På kroppsbyggarna.
Ja, exakt. Det finns liksom lite DNA, det verkar sådär. Men som sagt, det är också en jättestökig brottsplats som det har regnat jättemycket på. Och den har legat i ett dygn typ. Så det är ju inte liksom
ingenting
ultimata.
Känns säkert.
Nej, exakt. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Men okej, det verkar som att polisen får lite så här löpande tips om den här kroppsbyggaren under liksom åren efter morden. Du vet, någon är så här, ja, han erkände till mig när vi satt inne tillsammans. Men det är ingenting som så här för utredningen framåt. Så åren går och det här liksom vansinnesdådet i liksom svenska fjällvärlden bara förblir olöst typ. Så 1993 så tar man upp det i Efterlyst. Och efter det kommer det första riktigt så här intressanta spåret på en lång tid. För att programmet blir då kontaktad av en man i Stockholms undervärld. Som tror sig, eller så här, han är rätt säker på att han har haft parets kameraväska i sin ägo.
Mm-hmm.
Han ska ha köpt det av en typ välkänd hälare i mitten på 80-talet. Och året då, året efter insett att så här, om han fick höra om det här fallet typ. Och bestämde sig för att liksom kolla lite närmare på den här väskan. Och insåg då att det stod deras efternamn, alltså Steghus, i kameraväskan.
Okej.
Okay. Och då har han så här gjort sig av med allting som inte hade något liksom värde. Vilket var bland annat 20 rullar film. Jag är så ledsen. Typ. Jag vet om att det är världens klenaste jävla tröst. Men typ, deras familj hade ändå kunnat få de jävla rullarna. Typ. Oh.
Så jäkla hemskt.
Och jag är inte helt säker på att han, om han fortfarande hade väskan kvar vid tiden för när han kontaktade Efterlyst. Antagligen hade han väl inte det. För att det var ju 93. Så det har gått jävligt lång tid. Och uppenbarligen så verkar det, alltså om han gjorde sig av med allting som inte hade något värde, så antar jag att han behöll kameran som hade något värde och typ kanske sålde den. Men jag vet faktiskt inte. Det är bara liksom mina egna
teorier,
tankar. Mm. Exakt. Mm. men hur som helst så är det här typ en jätteintressant ledtråd. Eftersom att det borde kunna gå att liksom följa väskan från honom och bakåt. Från Stockholm liksom. Upp mot Gällivare och typ en potentiell gärningsman. Och polisen har typ börjat såhär, ta några första steg kring det. Du vet, de har hållit någon såhär, fotokonfrontation. De har förhört en som såhär, ska ha sålt väskan. Alltså de har liksom börjat dra i det här. Men utredningen kommer då att bli avbruten eftersom ett annat spår blir högintressant. När en person i november 94 säger till polisen att han nog bör konfronteras med uppgifter om ett dubbelmord i svenska fjällvärlden eftersom han har varit i området och kan vara inblandad.
Okej.
Okay. Det är dags för Thomas Quick att stiga in på scenen.
Yeah.
Man bara, perfekt. precis vad vi behövde.
Verkligen.
Och jag tänker inte, alltså, Thomas Quick är ju ett eget avsnitt. Jag kommer inte ge liksom full on bakgrund på Nej. Thomas Quick eller Sture Bergvall. Jag kommer kalla honom för Sture Bergvall. Men utan jag kommer prata om hans liksom erkännande och inblandning, eller vad som hände just kring det här fallet och Sture Bergvall, helt enkelt. Men när jag läste, alltså när jag påminner mig själv om det här, eller när jag nu gjorde den här researchen, så blev jag påmind om hur jävla absurd hela Quick-affären är. Alltså det är...
Alltså det, ja, nej, nej, det
är beyond, alltså.
Ja, det är verkligen beyond. Det är för mycket för att greppa, typ.
Nej, men att vi hade en liksom seriemördare i Sverige som sen plötsligt inte alls var det. Och Nej. Det här att han erkände allt och sen var han tyst i 7 år. Alltså, det liksom är... Det är en sån jävla, jävla konstig typ tid i svensk liksom, kriminalhistoria. Typ.
Man kan inte fatta.
Nej, jag vet. Och jag har, om man vill då göra en, jag tänker att det är ganska, man kan göra en sån, läsa en semesterpocket verkligen om Quick-fallet. Jag har läst Hannes Råstams bok Fallet Thomas Quick, att skapa en seriemördare. Som ju också Hannes Råstam gjorde ju också den här SVT-dokumentären. Den är jättebra. Och sen så finns ju också Dan Josefssons Mannen som slutade ljuga. Den har jag inte läst. Den är säkert också jättebra. Man kan förkovra sig i det fallet, för att det finns verkligen anledning att göra det. Sture Bergvall är ju då en person som liksom dömdes för flera grova våldsbrott, bland annat för sexualbrott mot barn och försök till dråp. Bland annat också för att han förgriper sig på 4 pojkar under sin tid som anställd på Falu lasarett. Redan 1970 så döms han för första gången till psykiatrisk vård och får då bland annat diagnoserna persona immatura. Som ju är att man liksom har en barnslig personlighetsstörning på något sätt. Men också antisocial personlighetsstörning. 1991, alltså han är så här, han typ döms för liksom ett grovt rån. Han döms för att då ha liksom utsatt pojkar för sexuella övergrepp och våld. Och han döms till psykiatrisk vård. Och 1991 så döms han till sluten psykiatrisk vård på Sätersjukhuset. Och ett par år senare så börjar då Sture Bergvall, eller som han kallar sig då, Thomas Quick, eller Sätermannen, som han då initialt kallas i media, under terapi och därefter även i förhör, erkänna sig skyldig till massor av liksom grova olösta mord runt om i hela Norden. Och det första är väl mordet på Johan Asplund i november 1980.
Han tar ju allt typ som finns.
Ja, alltså han gör verkligen det. Och han gör ju också, alltså det, hur det kunde bli så här är verkligen, ja, det finns mycket kring det. Och det är så jävla sorgligt och hemskt och frustrerande typ. Så att han kommer då att dömas för 8 mord. Men han erkänner typ 30. Och han erkänner ju då med hjälp av en kombination av terapi där han typ guidas genom. Han har ju bortträngda minnen, är ju det liksom som man
pratar om. Ja, precis.
Han har också, det leds av en ganska så här tight förhörsgrupp där liksom en förhörsledare, åklagare och typ även hans psykolog, även hans liksom advokater och sådär. Alla jobbar på något sätt mot samma mål, det vill säga att han typ ska bevisas skyldig. Alltså han vill ju också det, för han tycker ju, eller sådär. Det är ju det som blir helt bakvänt i hela historien, att alla mål är att han ska dömas för liksom den här morden typ. Det blir ju också så här jättekonstiga vallningar som man säkert sett liksom klipp på, och han är ju också grovt medicinerad. Och han kommer då bland annat erkänna mordet på Janni och Marinus Stegus. Och det börjar med att Sture Bergvall då själv lyfter frågan om att han kan ha begått ett dubbelmord i Svenska fjällen. Det verkar som att det är en typ journalist som frågar honom så här. Det är inte så att de kollar på dig för Appojaure-morden typ. För
han bara jo just det.
Ja, men för att han bara du så här, du kanske har varit där typ. Och det här är då i november 94 och han säger då att han bara, men jag har ju varit i det här området någon gång i mitten av 80-talet. Han har också pluggat på Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Så han har, alltså det är typ liksom någon timme eller sådär bort. Men han har också den kopplingen till området. Det är typ tidigt 70-tal, så det är inte då liksom. Men han har en koppling till området. Polisen börjar då liksom nysta det här. Och snart har då Sture Bergvall erkänt dubbelmordet på Janni och Marinus. Och vad som följer känns då som en ganska typ klassisk kvickutredning. Där alla då som sagt jobbar för att Sture Bergvall ska dömas för de här morden. Så han berättar 2 dagar efter det första förhöret att han har kommit till Jokkmokk med tåg dagen innan mordet. Där han handlat på Konsum. Han har liksom inte känt igen någon eller sådär, men han har handlat på Konsum. Sen har han stulit en herrcykel och cyklat 10 mil till Appojaure. Och mycket cykling, folk som cyklar. Han har på natten typ stannat och sovit i skogen ett tag. Men i övrigt så har han bara liksom tagit sig dit. Han säger att Janni och Marinus tält var typ grågult eller kanske blått. Och att det satt uppspända tvättlinor utanför. Han säger att mannen låg på höger sida och tog emot flest knivhugg. Och att han inte vaknade under attacken. Han säger att kvinnan hade långt mörkt hår. Och att hon under attacken tog sig typ halvvägs ut ur tältet med överkroppen. Och att han högg henne då liksom. Och att hon kan ha typ så här stått på knä. Han säger sig ha attackerat tältet med 10-12 knivhugg med en morakniv som han hade med sig. Och sen så cyklar han tillbaka till Jokkmokk. Och det finns ju typ ett gäng så här fel i det här erkännandet. Janni har liksom kort hår. Han har också fel om typ så här hur långa de är och hur deras liksom... Ja, men hur deras kroppar ser ut och jättemånga olika sådana saker. Och hon har ju då inte heller kommit ur sin sovsäck under attacken. Utan Nej. Möjligtvis så är det att Marinus har liksom rört sig på något sätt. För det är han som har försvarsskador. Och man vet också då att parets egen filékniv, som sagt, är en av de knivar som används. Och att det rör sig i själva verket om typ ett 80-tal knivhugg. Han ritar en skiss över platsen där allt det är fel. Liksom. Men sen så följer då en intensiv period av förhör där berättelsen så sakteliga liksom, så här, tar den form som den typ behöver ta.
Som den ska ha.
Ja, men exakt. Och det är ju så här, nej, de jobbar ju med bortträngda minnen typ. Det är ju så här, det är inte konstigt att den växer fram, att han, du vet, får tillgång till fler och fler minnen löpande över tid eller så där. Men jag har då läst Bergvall-rapporten. Inte hela, ops.
Nej.
Men om det här fallet. För den finns liksom tillgänglig. Och det är, alltså den kan man ju verkligen så här följa hur typ liksom för erkännandena formas typ. Och det är ju faktiskt
så intressant.
Ja, det är jätteintressant verkligen. Och typ hur man liksom anpassar det eftersom så att det passar den tekniska bevisningen. Och sen så verkar det ju också som att typ så här, när han liksom är i förhör och pratar om väldigt traumatiska saker, och det här är ju väldigt traumatiska saker för honom, för han har ju begått fruktansvärda mord liksom, så får han ju också typ medicin. Alltså det är liksom det är verkligen en liksom en rättslig shitshow. Så att man får liksom eftersom då, alltså det här är ju ganska, det är en lång period som det här pågår då. Man får typ så här justerat hans skiss eftersom. Man får in en person i fallet som så här polisen misstänker har varit inblandad på grund av den här kameraväskan. Och då kanske det är typ att man är så här, du, har du träffat den här personen? Alltså du vet att man liksom bara så här introducerar, och då typ springer han med, han bara, ah, nej men ja, han var med. Alltså du vet liksom, så känns det lite grann. Så plötsligt då så har Sture Bergvall en medbrottsling som varit med i liksom under det här mordet. Och man, den här herrcykeln som han säger att han har stulit, den matchas typ med en damcykel. Så den blir en damcykel istället som har stulits någon gång runt de här dagarna. Och du vet, man, han säger typ så här, den var lite trasig. Och då är det så här, nej men just det, för andra växeln funkar inte. Alltså det är inte det att man inte har något att jobba med. Det är bara det att man jobbar med det. Liksom.
Exakt.
Och man får in typ att Marinus att nog attackerades med något trubbigt. Och med den här kniven. Och det fortsätter liksom att så här, ja, men anpassas. Med hjälp av lite så här ledande förhör och frågor. Och att han verkligen då verkar vara väldigt sugen på att vara till lags. Typ. Så i juli 1995 så genomförs en vallning på platsen. där några av så här, de här huvudkaraktärerna i kvickutredningen är med tillsammans med så här, också några lokala poliser som då var med under tiden för den första utredningen och sådär. Och de säger senare, några av de här de liksom lokala poliserna, att de ändå reagerar lite grann på hur den här vallningen på hotellplatsen är typ genomförd. En av de sakerna är att det är liksom allting är inköpt och uppställt till när han kommer dit. Så det är inte det att Sturberg får säga så här, här stod tältet, här stod bilen, den hade den här färgen. Utan allt är liksom...
Redan klart.
Ja, exakt. Och det kan ju annars vara ett sånt sätt att få reda på, vet han hur det ser ut liksom. Men den är så här riggad när han kommer dit, och han har också jättesvårt att hitta dit, vilket också, vet du vad, det hade jag i och för sig också haft, för att det här är ju fan 11 alltså, år senare.
Släpp ut mig någonstans.
Hade aldrig hittat. Nej. Nej, men trots då att han så här har den här brottsplatsen och den ser ut som den ska göra, om man säger så, så gör han liksom fel under den första rekonstruktionen. För att han typ kastar sig in i tältet och typ låter, alltså gör jätteobehagliga, väldigt så här, djuriska läten. Men framförallt är då, felet är ju liksom att gärningsmannen var inte inne i tältet. Och han liksom, jag tror att han inte heller drar upp tältpinnarna. Du vet, han gör sådär liksom fel. Mm. Så då bryter man inspelningen och tar om det. Och andra gången går det liksom bättre. Och man vet ju inte riktigt vad som händer under tiden man har avbrutit. De som är liksom ansvariga för Sturberg säger ju att de inte har gett honom någon information, utan som sagt, det handlar ju om att han jobbar med de här bortträngda minnena, han behöver hitta rätt fram och du vet sådär liksom. Men det är ju konstigt hur som helst liksom.
Ja.
I utredningen så ser det ju verkligen ut som att Sture Bergvall vet en hel del om det här mordet på Janne och Marinus, och du vet, det finns också som sagt, den här damcykeln, det finns någon som säger sig ha sett honom i Jokkmokk under den här sommaren, en annan säger att de har träffat på honom i Gällivare. Och du vet, det liksom finns lite så här, lite den typen av vittnen, och han har något motiv som i och för sig verkar justeras lite grann också, för att först så är det för att han typ misstänker att de har en son, eller att han misstar dem för några som har en son typ, och sen så är det någonting om att han har ätit middag med dem och han tyckte att hon betedde sig illa, alltså du vet att det liksom är, för motivet är ju lite knöligt eftersom hans MO i allmänhet har varit att attackera små pojkar liksom. Men
nej, precis, det passar inte riktigt in.
Nej, exakt. Men han liksom, det verkar som att det presenteras lite olika motiv under liksom löpande där. Och den här nämnda medbrottslingens roll har liksom så här minskat under utredningen, och Sture säger själv då att han har initialt gett den här medbrottslingen en större roll än vad han hade för att typ överföra sin egen aggressivitet på honom. Men när fallet väl ska upp i rätten så är åtalet mot den här potentiella medbrottslingen, som alltså är förhörd och liksom allt sånt där, nedlagd. Så att han åtalas aldrig. För att det finns inte bevis som stödjer det som Sture Bergvall påstår. Och bland annat så verkar det då som att han har varit med sin dåvarande flickvän på Södersjukhuset samma kväll som mordet begicks. Och det verkar som att man typ hittar bevis på att han ska ha varit i Stockholm med sin flickvän. I januari 1996 så inleds huvudförhandlingarna mot Sture Bergvall, eller Thomas Quick då, i Gällivare tingsrätt. Och den 25 januari fälls han för morden på Janni och Marinus Stighus. Det är ju bara det att 2008 så säger Sture Bergvall i Hannes Råstams dokumentär för SVT Thomas Quick, att skapa en seriemördare, att jag har inte begått något av de mord jag är dömd för, och jag har inte heller begått något av alla de mord andra mord jag har erkänt. Och efter det så begärs då resning i samtliga fall som han har dömts för, och 5 år senare läggs åtalet mot honom i Jannis och Marinus fall ner, och han frikänns då i juli 2013. Och det känns ju, tycker jag, väldigt mycket som att så här, offren i de här, för att hela historien med liksom kvickutredningen och alltså så här, på grund av hur skruvad hela den grejen är och hur mycket uppmärksamhet alla de här olika aktörerna fick, och hur det kunde bli så här, så känns det ju som att alltså offren, de finns ju på riktigt. Alltså det är ju bara för att han inte har mördat dem. Nej, verkligen. Inte att de inte är mördade liksom.
Nej.
Och det verkligen. Känns som att de ofta glöms bort. Och det känns som att det verkligen har varit så här i det här fallet.
Mm. Ja, för det blir så hemskt, för det blir så felskiftat fokus på liksom den hela, eller vad man ska säga. Ja, nej, jag förstår precis.
Nej, men exakt, och jag tänker just då för liksom Janni och Marinus, så här, de är typ icke-svenska, så deras anhöriga har ju haft liksom väldigt lite utrymme i media. Du vet, de är inte här för att driva på någon rättslig process. Nej. Och det är inte som att de andra har haft särskilt stort utrymme att göra det heller, för allt fokus har ju varit på kvickaffären liksom. Och det är inte konstigt att det är så, men det måste typ också finnas utrymme för de här personerna. Och som jag har förstått det, så har inte deras, alltså Janni och Marinus anhöriga, valt att typ gå vidare med något skadestånd eller så.
Nej.
Och liksom bara den här grejen att först behöva gå igenom en jävla rättegång och sen vara med om att det liksom rivs upp igen. Det är ju också så att det här erkännandet och domen sätter ju stopp för övriga utredningar. Så man kunde ju liksom inte dra så mycket mer i det här med kameraväskan. Eller typ den här, du vet, den här kroppsbyggaren. Han förhörs sista gången 94, tror jag. Och han, du vet, så man kunde inte liksom fortsätta det, för att det fanns ju en annan pågående process med någon som hade erkänt sig skyldig typ. Och man kan inte förhöra honom igen, för att 1996 så begår han självmord. Och här kommer en grov beskrivning av självskadebeteende, så att man kan hoppa fram 15 sekunder från och med nu. Han hugger av sin egen arm och blöder. Och så han är liksom, han är död. Han finns inte. Och det här är också en annan grej som fick mig, alltså jag var här på att börja glipa när jag läste det här. I Sverige så preskriberar vi ju inte mord längre.
Nej.
Det gäller sedan juli 2010 och det gäller retroaktivt. Men bara för mord som har begåtts efter den 1 juli 1985. Och det här begicks ju den 13 juli 1984.
Men gud.
Så det innebär att alltså, morden på Janni och Marinus är preskriberade. De kommer aldrig få någon rättslig lösning liksom. Och det känns så jävla dubbel fruktansvärt hur de så här, alltså det liksom är dubbel bemärkelse på något sätt, svikit sig typ av det svenska rättssystemet bara totalt. Och deras anhöriga. Och det är så jävla sorgligt.
Alltså sjukt hemskt.
Och det här var, kommer du ihåg innan jag sa till dig att det finns inget bra slut på min, mitt fall den här veckan. Det tar slut här. Och det är så jävla hemskt. Så det var,
det är verkligen
då,
sorgligt.
Tältmorden i Apojaure. Eller mordet på Janni och Marinus Stegus. Och jag har då kollat på det gamla TV4-programmet Brottsplats Sverige. Och även då på Sommarmord i SVT med GV. Jag har läst ett par artiklar från Norrbottenskuriren under rubriken 25 år sedan Apojaure-morden, skrivna av Peter Johansson. Sen har jag läst en Aftonbladet-artikel med rubriken En annan mördare av Erik Tagesson. Och en annan Aftonbladet-artikel med rubriken Fruktansvärt och märkligt mordfall av Jon Forsling. Sen har jag då också läst rapporten från Bergvallkommissionen och förstås också ett gäng olika Wikipedia-sidor om så. Preskriptionstid på mord då. Ja, du vet, det vanliga.
Karin, tack snälla. Det här är så en väldigt sorglig berättelse.
Det är en så sorglig berättelse och en fruktansvärd del av svensk liksom, kriminalhistoria. Och jag känner mig ju... Ja, nu har jag gjort det i alla fall.
Det var, och du gjorde det jättebra.
Tack snälla. Tack snälla ska du ha. Okej, innan vi ger oss så ska vi läsa lite varsin lyssnarhistoria, eller hur?
Ja!
Vill du börja?
Jag börjar. Då har jag ett mejl som börjar så här. Morfars mord? Frågetecken. Det var sommaren 1998 och jag var hemma hos mina föräldrar i Växjö och hälsade på. Annars bodde jag och min man i Stockholm då jag läste på teaterskola och min man fått jobb inom programmering där. Jag stod på balkongen och rökte en cigarett och min mamma kom ut för att säga något. Började med att fråga om hennes kusin Lotta som jag hade börjat umgås med uppe i Stockholm. Jag berättade att vi hade ätit lunch några gånger. Då sa hon plötsligt att min mormor, hon och hennes syster hela mitt liv sagt att min morfar hade dött av en hjärtattack. Men att det inte var sant. Okej, sa jag. Men hur dog han då? Han blev mördad. Jag höll på att sätta cigaretten i halsen och förstod inte riktigt vad hon hade sagt. Var de mördad? Ja, en fredag när han hade gått till jobbet ringde det från morfars jobb och undrade var han var någonstans. Varpå min mormor sa att han åkt till jobbet och de svarade att han inte kommit dit. Mormor skickade ner sin yngsta dotter, min moster, till garaget för att kolla om morfars bil stod kvar. När min moster kommer ner hittar hon sin pappa sittandes i förarsätet med en kniv i bröstet. Det måste ha varit fruktansvärt för henne. Min mamma hade vid den här tiden redan flyttat hemifrån så hon var inte hemma. Det blev en polisutredning och historien hamnade på löpet. Detta hände i Solna 1967 i februari. Min morfar jobbade på något som min mamma benämnde som länsnämnden. Dagens länsrätt kanske? Inom sitt jobb steg morfar i graderna hela tiden och därför flyttade familjen ofta. Så min mamma med familj har bott på rätt många olika ställen i Sverige. Min mamma har berättat rätt lösryckta minnen från denna tiden och strax efter gick jag för att kolla löpsedan bland annat för att få reda på mer om min morfars mord och vad min mamma upplevt. Jag hittade inga löpsedlar men jag fortsatte mitt letande genom att beställa min morfars obduktionsrapport. Enligt patologen, när morfar dog hade han inte kunnat tillföra sig själv knivhugget. Det hade gjort för ont att trycka in kniven så långt. Enligt obduktionsrapporten var morfars död ett självmord. Jag kontaktade även Solna polisstation för att kunna läsa utredningen själv. Men då får jag veta att det har varit en brand där och alla utredningar mellan 1965 och 1970 hade brunnit upp. Min mamma berättade också att när morfars aska skulle skickas med tåg till familjegraven i Jönköping befann sig två tjuvar på tåget som häller ut morfars aska i Karlbergskanalen. Tänk att min mamma, mormor och moster har levt med detta utan att prata om det med någon förutom min pappa och morbror. Mina kusiner visste ingenting innan jag vid 28 års ålder fick reda på detta. Vi vet fortfarande inte idag hur eller vem som mördade min morfar. Jag har även varit hos medium vid två tillfällen för att få svar från andra sidan. Och dessa gånger har jag fått två olika svar. Kärleksaffär, alltså svartsjuka, eller att det var någon inom morfars jobb som utfört det. Och det var även en teori hos polisen 1967 när det hände. Detta är vad vi vet även idag och jag, min mamma och moster har kommit överens om att de inte kommer få veta vad som hände med sin pappa. Jag är ett stort true crime-fan. Väldigt stort. Och det kommer sig av denna historia om min morfar. Er podd ger mig väldigt mycket glädje och handlar inte så mycket om era fall utan er underbara och respektfulla och kärleksfulla vänskapsrelation som ger mig bomull runt hjärtat i dessa ibland så hårda och cyniska värld. Hoppas ni vill berätta min morfars historia och att ni får en underbar sommar. Varm kram.
Jävlar.
Helt sjukt ju.
Fan vad det känns som att det finns många historier, alltså många familjer som går runt och bär på någon sån skit.
Ja.
Såna familjer. Riktigt läskigt. Liksom.
Ja.
Gud vad hemskt.
Men gud, ja. Tack.
Och så tänk att hon hittade sin pappa.
Nej, så jäkla hemskt. Det måste ju vara världens chock.
Tack snälla till dig som gav oss både en jättesorglig historia men också, du var väldigt gulligt skrivet om det där med bomull runt.
Det var väldigt fint.
Okej, då avslutar vi på en till lyssnarhistoria som jag kommer med här. Hej och tack för en fantastisk podd. Jag är uppvuxen i ett litet samhälle utanför Mjölby i Östergötland. Och jag vet inte exakt när detta skedde men min mamma har berättat om det under min uppväxt så jag gissar att det var på 90-talet. Det var en man som kallades för Axtas skräcken, för han bodde på Axtavägen. Och han var extremt pedant. Han lät en kompis bo hemma hos honom när kompisen kommit ut från en anstalt. Och när Axtas skräcken var iväg så var kompisen hemma själv och var antingen hög, full eller båda. Kompisen fick då för sig att kissa någonstans inne i huset. Det tycker inte jag man får göra när man är gäst hemma hos någon.
Nej, inte jag håller helt
alltså
med
kanske
det.
Inte heller hemma hos sig själv heller. Men framförallt inte när man är hos en gäst. Och Axtas skräcken blev då så arg att han slog ihjäl kompisen med en stekpanna.
Oj.
Han satt inne för mordet och kom ut någon gång på 00-talet. Huset har rivits eller brunnit ner. Det finns i alla fall inte kvar längre. Vår ort har varit förskonad från mord. Och detta är det enda jag vet om som har skett här. Utöver det som skedde på galgbacken bakom mina föräldrars hus. Ursäkta. Fy fan vad jag inte skulle vilja. Det här är alltså jag som säger det. Det står i historien. Jävlar vad jag inte vill bo på en galgbacke. Det vill jag ändå, alltså, det kan jag ändå, det kan jag ändå jag säga. Det här är när vi nu, här nära huset där vi är i Småland, så ligger det ett sånt gravfält. Bara det räcker för mig. Att jag ska vara så. Jag vill inte ha några jävla spökande vikingar som springer runt här och vikingar
nej.
Sig.
Nej, det vill man verkligen inte.
Det vill man verkligen inte. Okej, men så avslutar hon på. Hoppas ni har en fin sommar. Och känner er fri att skriva om historien så den blir mer spännande att läsa upp. Jag är inte jättebra på att berätta den.
Jag tycker det blev jättebra.
Ja, eller hur? Mm. Men tack snälla till er som har skickat in.
Ja, väldigt kul.
Och vi hör av oss igen om 2 veckor då.
Det ska bli härligt. Hur?
Då tror jag att alltså vi kommer ju spela in det i förhand, men när det väl är släppt då
har du ett barn.
Då har jag ett barn. Mm. Hurra!
Hurra!
Hurra! Okej.
Can't wait.
Inte jag heller. Varm nu. Okej, hörni, vi hörs om 2 veckor.
Vi hörs.
Hejdå! Hejdå!